Radio Play.
Det är inte så att jag kommer inte ha någon monolog om det, utan det är jättebra om du slänger in dina tankar kring det och vad du var med
om. Ja, men bolla gärna över till mig, för att jag har svårt att bryta in liksom.
Har du verkligen det?
Nej, jättedugge, snart tvärtom. Jag är rädd att jag ska bara... Om ni två kan vara lite tysta, ska jag bara berätta vad jag har gjort i helgen.
Ja, det blir en sån podd.
Jag tyckte inte bara du hade den auran av att du var satt tyst.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show ikväll. Messiah går på konferens.
Jag satt ju ganska långt ifrån ditt bord. Jag såg hur du vankade av och an som en linjedomare.
En 50-årig kvinna som jag aldrig har sett sagt: vi tar hand om dig, Messiah, från dialekt jag aldrig förut har hört.
Jakob besöker Paolo Robertos Disneyland.
Det är Paolo Robertos olivolja, det är Paolo Robertos pasta. Alltså Paolo Roberto.
Jo, jag fattar, men jag tänker att det är svårt att sälja in det till något barn som att det är lite som Disneyland.
Och så utreder vi begreppet gammelbög.
Dreja säger klur. Man gammelbög, för det har jag alltid undrat.
Ja, gammelbög, det är ju de här lite fina som det ska komma ihåg, det var det jag var under.
Är det som gammelsmurf?
Då var det fredag igen, du lyssnar på Freak Show. Jag heter Messiah Hallberg. Det här är ju, vi fick faktiskt siffror på det. Vi hade ju en sån stor Bauer Media-konferens då i förra helgen. Och så sa de då att av alla deras poddar, för det är ändå en hel del mordpoddar och såna knullpoddar och så vidare. Och då hade vi gått upp mest under förra året, lyssningsmässigt 50%. Och det är ju, sa de inte, men indirekt förstod jag att det var en stor del, var det då Jakob Ökvist förtjänst.
Ja, men framförallt så är det roligt när du då har sagt den snabbast växande nöjespodden.
Jag vet.
Så har folk skrattat lite och sagt ja.
Vilka skrattat?
Folk ute på stan, illvilliga röster ute i landet.
Men nu hade du svart på
nu hade vi ju rätt.
Ja, det är kul. Det får mig att tro att kvalitet lönar sig i längden. Den här veckan har vi en gäst. Vi har ju tidigare i podden haft medelmåttiga faro. Vi har haft 3+ faro. Men vi har aldrig förut haft fantastiska faro. Va?
Otroligt.
Oh, you. Ja, den där skrev jag hemma.
Satt.
Ja, den satt nästan. Ja. Välkommen hit. Hur mår du?
Jag mår jättebra faktiskt. Ja. Jättebra. Jag har sovit dåligt och då mår jag bättre. Mm-hmm. Jag kommer på att man mår dåligt av att sova för mycket, tror jag. Jag tror att jag ska namma Margaret Thatchers 4 timmar per natt.
Nej, men du vill sova, men du ligger och natten river dig.
Ja. Eller? Jag tänker att jag inte har så mycket mörker, men liksom när natten kommer, då kommer det där vid, alltså då är det time for the darkest parts of the internet.
Jaha.
Och så börjar jag liksom,
dark web.
Ja, men så här, jag är ju också väldigt dålig på webben, så att det är fortfarande som att jag rör mig på YouTube bara, men söker ändå på så här gay execution IS, typ. Och jag bara nej, och gud, och så tittar på det, och så bara nej, gud, så hemskt det där. Men den där killen var ganska snygg.
Och där föll han.
Nej, vad tråkigt.
Ja, det är mörkt. Men att det ska du kanske inte göra innan du somnar, just söka på de mörkaste delarna av mänskligheten.
Frågan är om man ska göra, när man överhuvudtaget ska göra.
Jag vet inte,
man
ska sova
bättre. Vem tittar på den där filmen, men då har vi i alla fall
fått ett ansikte. Mannen bakom YouTube-klippen. Så här ser han ut.
Ja, välkommen hit.
Tack.
Jag tänkte prata lite om, vi hade ju en stor konferens då på Bauer Media, som jag nämnde, och jag var där. Det är svårare att fly undan de här konferenserna när de hålls 10 minuter från mitt hem.
Ja.
Förra året så var ju ni då i Budapest.
Budapest.
Och då var jag tyvärr upptagen.
Ja, det kunde du inte.
Nej, men idag var jag, eller den här gången var jag där. Och,
det var på Lidingö det här året.
Ja, det var på Lidingö utanför Stockholm. Och jag var där. Först var det lite snickesnack, och sen var det lite, de visade olika sådana tavlor och pilar och procentsatser. Sen var det då dags för den årliga middagen. Och när vi kom in i den här stora lokalen som såg ut som en flygplatshangar, så såg jag först då att det var olika bord uppställda. Och sen såg jag på väggen de här lapparna. Och där stod alla namn på företaget. Och efter namnen stod det en siffra, och då förstod jag vad som väntade. Kanske det begrepp som jag avskyr mest i världen, den så kallade bordsplaceringen.
Åh, oh, fy fan.
Du vet bordsplaceringen när någon säger, varför ska du sitta där borta med människor som du känner dig bekväm och trygg med? Varför tar vi inte bara blandar upp det här? Varför tar vi inte bara och gör det här till en enda stor mishmash av åsikter och känslor och obekväm stämning?
Plötsligt är jag lite, lite glad att jag inte ens var bjuden.
Du känns annars som en du skulle kunna föra med dig glädje till en bordsplacering.
Ja, vilket du, bord du än sattes vid.
Exakt, och då kan du tänka dig själv vilket helvete varenda bröllop och konferens jag någonsin har varit på. De där är jättetroliga. Men vi sätter Faro där. Det är alltså, perfekt. Klart. Kommer han att hålla låda, va? Du vet. Och så får man sitta där och jobba i princip. Ja. Jag skulle kunna komma om jag fick fakturera. 15 tus så lovar jag att jag matar på.
Bäst vid bordet.
Agneta Sjödin, hon har lärt mig. Leverera, fakturera. Ah. Leverera, fakturera.
Ja, men Messias roll var väl att leverera vid det här bordet. Ja, vi sätter vi... roliga killen från Energy.
Men direkt när jag kommer då, jag hänger upp min jacka, jag slår upp min blick och jag möts då av 7 ansikten som jag aldrig sett i hela mitt liv. Alltså jag har aldrig sett de här människorna.
Där börjar det.
Nej, men jag har aldrig sett, alltså, du vet, jag, ibland kan man ju ha en annan, jag har inte vi, nej, inget sånt. Alltså det är som att titta in... Jag ska inte säga in i döden för nej, de ser det trevliga ut, men det är som nej, men
då, mörk grotta.
Nej, men det är så mörkt. Nej, men det är bara att jag inte känner, alltså, och jag kan inte, jag kan inte styra över mina egna känslor, så jag får som ett slags panik ångestpåslag av det här, för det är en lång middag och jag är inte så bra i den här miljön, så jag reser.
Jag satt ju ganska långt ifrån ditt bord. Jag såg hur du vankade av och an som en så här lite sidlinje, alltså linjedomare innan du satte dig.
Jag får upp och jag börjar vandra bort i lokalen, bort till några som jag kände igen. Jag såg er som fyrar i en hamn. Ja. Så kom jag över till dig, jag kom över till Klara som jag jobbar med, och så sa jag, det här klarar jag inte av.
Nu blir jag psykotisk.
Ja, nej, men det här klarar jag inte av, va? Och så börjar jag vanka tillbaka mot mitt bord, och då ser jag i ögonvrån hur en chef, en ganska högt uppsatt chef här på bolaget, rusar över lokalen, lägger en hand på min axel och säger, men Saja, vi löser det. Jag fixar en extra stol, du kan få sitta vid mig.
Ryktet har gått.
Nej, men jag, och då kom han till mig alltså som att jag, du vet, som att jag var ett barn som man skulle lotsa igenom. Alltså kom, du kan få ha din egen kopp. Du kan få ha en sked. Du får sitta här på en pall.
Men blev det inte jätteawkward med dem du var placerade med från början, som bara, ja, du ska inte sitta med oss eller? Nej, jag klarar inte det.
Jag sa ingenting, jag reste mig bara gick. Men sen sa jag då till chefen.
Det är som om inte det blir awkward att någon sätter sig ner, tittar upp, reser sig. Går,
chefen kommer springa och säger, vi löser det här, vi löser det här.
Hallå, kypan, vi måste chefen, flytta på den här mannen.
En 50-årig kvinna som jag aldrig har sett sagt, vi tar hand om dig, Messiah, från dialekt jag aldrig förut har hört.
Jaha.
Nej, men, så jag kände mig plötsligt som ett barn på ett kalas. Så att jag sa, nej, men det är lugnt, jag sa till chefen, gå och sätt dig, jag klarar det här. För det, jag förstod ju också, som du sa, det blev ju, alltså, det blir ju, alltså, jag kan ju inte, jag måste ju kunna hantera det här som en vuxen människa. Ja. Jag är ändå
fast gud vad märkligt, för jag tänker att du inte alls har en så liksom, jag tänker att du har väldigt mycket integritet. Din utstrålning är ju extremt mycket integritet.
Ja, ja,
att man inte skulle, jag tänker att mig tänker man, oh, he's like an open book.
Ja, men jag tror inte att jag är det. Jag dolde det ju väl. Jag sa ju ingenting.
Nej, men du dolde väl inte din integritet. Jag tänker att så här,
ja, jag sa ju ingenting. Jag bara reste mig i tysthet.
Jag har ju fantiserat. Det här är ju första gången som jag och Messiah liksom, vad var det jag sa? Officiellt hälsa på varandra.
Ja, det är korrekt.
Och du har fantiserat om så här, vad skulle hända? Jag är väldigt fascinerad av awkward moments. Ja. Och jag tänker att du och jag, Jakob, har lite samma utstrålning. Så skulle vi träffas på gymmet eller en restaurang eller var som helst, så skulle det vara väldigt kärvänligt.
Supertrevligt.
Och helt ponera att du och jag, Messiah, skulle träffas i bastun på Sats. Det skulle bli stiff.
Det är mycket möjligt.
Vi skulle även veta, så här, ska vi ens hälsa?
Ska det bli en kram?
Ska det bli en kram? Jag hade ju öppnat för en kram.
Ja, det kan jag. Ja, kan...
Kom! Jag tar hand om dig, Messiah! Du kan sitta här!
Där borta blir de där gubbarna, ska du inte sitta. Här finns det plats.
Här finns det plats.
I alla fall, jag återvänder till min plats. Jag slår mig ner och jag börjar så smått liksom titta upp. För jag slår ju ner blicken, så tittar jag upp lite och så möts jag av en man där, en kvinna där och så vidare. Och sen så löser det sig helt otroligt. Alltså. Det blir ju en av de trevligaste middagar jag någonsin har haft. Och anledningen är då, och det här vill jag att folk som närmar sig mig lyssnar upp nu. Det de gjorde, det som var så fantastiskt. De här männen och kvinnorna jag aldrig hade sett i mitt liv, de börjar bara efter någon minut, så säger mannen till höger om jag säger så, jag lyssnar ju på podden varje vecka. Kvinnan till vänster säger någonting om energy. Och sen börjar någon prata om min stand-up. Och sen är jag hemma, va? Så sitter vi 3 timmar och har en sån jävla trevlig kväll.
För att och pratar om dig?
De pratar om mig, ja. Och helt plötsligt kände jag mig
sedd. Känner du igen känslan?
Ja, jag kände mig sedd. Jag kände mig som att, att det var betydelsefullt att jag satt där. Jag är inte i ett gäng, men att det i alla fall var människor som liksom värde sig. För det värsta jag hatar, det är att gå på bröllop om jag inte själv gifter mig. För då kan jag ibland få känslan av att det här handlar inte överhuvudtaget om mig.
Du är helt off.
Nej, men det... Vilken jävla mardröm. Nej, jag ryser upp.
Det var ett sammanhang
jag som... tänker att varenda bröllop jag någonsin har varit på handlar om.
Jag vet, jag vet, det är ju det man tänker. Men sen ibland blir det så uppenbart när folk är vända liksom från en i kyrkan.
Mm. Och alla talar om det där brudparet.
Ja. Och det är inget fel att folk...
Ingen nämner podden.
Folk får gifta sig om de vill, givetvis. Men då är det helt överflödigt att jag sitter där ens. Det är känslan som drabbar mig.
Men för fråga en sak som jag blir nyfiken över. När du sitter där och folk säger sådär. För det här har jag alltid tyckt har varit så märkligt. Att, jag vet inte om det är ett svenskt fenomen eller worldwide. Men folk säger ofta så här: jag lyssnar på podden.
Yeah.
Eller säger de, jag har hört dig på Energy. Och så inget mer. Och då vet man inte så här:
bra eller dåligt?
Och jag vet inte vad man ska responda på själv. Bara, jaha, har du det? Det har jag också gjort. Eller
ja. Men de här var väldigt bra människor, härliga chefer, högt uppsatta människor. De var ju liksom, de matade mig med mer. Det var som de matade ett barn med sån morotspuré. De gav mig först lite podd och sen nämnde de kanske något kul inslag i podden. Och jag sa, ja, det där tyckte jag också var kul. Det var jäkla, de var jättebra. De mötte mig väldigt fint och det blev liksom en väldigt trevlig kväll. Det som skrämde
mig... Så din tumregel till framtida gäster vid bord där du hamnar,
ja.
Läs på om Messiah Hallberg.
Ja, det spar oss alla väldigt mycket ångest.
Och mata på.
Ja, mata på. Och sen så bara slog det mig att jag, det skrämmer mig också lite grann, för det tyder på att jag är väldigt jagsvag och har en ganska låg självkänsla som måste matas hela tiden. För jag har drabbats av det här några gånger genom åren, att människor som jag tidigare kanske har skämtat om eller jag ska inte säga tyckt illa om, men som jag i alla fall har varit tveksamma till, har gett mig någon liten komplimang.
Mm-hmm.
Och sen har jag plötsligt försvarat dem i diskussioner.
Ja.
Exempelvis vi tar Anna Bok. Va? Hon har varit en go-to för komiker i decennier. Man har dragit skämt, man har kunnat skoja lite om Anna Bok, va?
Sen någon gång... She's the gift that keeps on giving.
Ja, verkligen. Någon gång, vid någon tv-inspelning eller någonting, så kom hon fram och sa så här, jag måste ta en bild, vi tycker det är så kul hemma när du är med på det här och det här. Och nästa gång Anna Bok kom upp, någon annan komiker drog ett skämt, så gick jag fram till komikern efter och sa, jag tycker det är lite billigt för att hoppa på Anna Bok så lätt. Och sen kom jag på efter,
drog en lans för Anna Bok.
Varför drog jag plötsligt en Anna Bok lans? Ja. Jo, det gjorde jag för att hon hade varit snäll mot mig. Och då blev jag som ett barn som gengällde.
Morotspurén.
Samir Badran, samma sak. Jag hade skämtat om Samir i år. Sen plötsligt så står vi i ett spraytansalong tillsammans där under Let's Dance.
Annars hade det
varit konstigt. Ja, jag vet att...
Var du med i Let's Dance?
Oj! Om jag var med i Let's Dance, läs på!
The Clash of the Titans. Jaha, du var där också, ha? Du verkar gjort mycket, vad spännande. Kolla, googla det när jag kommer hem.
Måste göra det.
Samma sak, Samir gav mig någon liten positiv feedback. Nästa gång någon sa någonting om Samir så sa jag, han är skärpt. Han är, många i Paradise Hotel är ju på ett visst sätt, men han är något annat. Det var en SD-gubbe som kom fram till mig på stan. Jag visste inte att han var en SD-gubbe då, men han ville ta bilder och så vidare. Sen dök han upp, det var någon skandal. Han hade varit involverad med Ryssland. Det var någon jävla grej. Och sen så kom det upp i tidningen. Och jag sa till min vän, helt sant, jag sa så här, vet du fan om han har gjort allt det där, alltså, han... Så jag tänker bara,
Egor Putilov? Eller hans... den skandalomsusade ambassadören i Moskva som tog in strippor och spritfest och lät skattebetalarna...
Ja. Nej, jag tror inte han har gjort det där.
Inte allt!
Nej, jag tycker inte det låter som han. Jag har en enda gång blivit så där riktigt konfronterad av en kändis. Och då fick jag så dåligt samvete så jag hade typ panikångest i en månad. Att jag var så här...
Någon du hade hängt ut tidigare?
Ja, och grejen var så här, jag hade banalt skojat. Alltså for once upon a time, I used to be the funny guy in Energy.
Ja.
Let's leave it at that. Ja. Men du gör det bra.
Ja.
Och då hade jag liksom randomly skojat om Bianca Ingrosso. Det var inte ens så att det var något genomtänkt skämt.
Nej,
inte särskilt grovt heller.
Nej.
Och hon gick full on attack, du vet. Och bara...
Och vem är den här?
Gå på en ung tjej på det här viset. Och du vet. Och jag blev panik. Jag kommer ihåg att jag sa till August, Det är över nu. Jag har hela familjen Wahlgren efter mig.
Oj.
Ringer det på dörren så kommer det vara liksom Kristina Skolin som står där och bara miau. Vet du, jag var
messing with the wrong girl.
Jag var så här, det blir inga mer premiärer, det blir inga mer galor. Jag kommer få spark. Det här är, du vet, jag är ute. Jag är nu mera lynchad, uthängd, du vet.
Ja.
Jag hade total panik. Jag fick för mig, alltså, jag totalt överuppblåste Bianca Ingrosso som någon sorts liksom galjonsfigur för hela medievärlden. Att jag bara, om hon inte gillar mig, ja, då är jag körd.
Ja, det var inte så far off. Och ni har ju ganska mycket makt nu, då kan jag tänka mig.
Men ska vi inte upp med nu? Jag har precis återhämtat mig från den här.
Men var det en...
Hon gjorde också det bästa man kan göra.
Vadå?
Jag som tyckte så mycket om dig, skrev hon. Jag brukade tycka att du var så rolig förut, men nu, fy.
Du blev kontaktad direkt liksom.
Ja, ja, visst. Oh, mm. And she was a full on.
Ja, 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 ja.
Alltså du vet, hon sparar inte på krutet.
Nej, nej, nej.
Fast jag var också förvånad, för jag tänkte så här, hierarkiskt så är ju jag liksom pöben i Bianca Ingrosso.
I hennes hov.
Vad heter han, den där långa bögen? Skitsamma, du vet. Mm. Men hon var verkligen cranked. Ja, ni är chockade, jag var chockad.
Ja, jag förstår det, men det är ändå lite stort tycker jag. Att man väcker den stora Ingrossos vrede.
Nej, men usch,
som jag kallar henne.
Jag är livrädd för det där nu. Jag vill säga förlåt till hela familjen Ingrosso, all släkt, alla Wahlgrens, allting som jag någonsin har haft med dem att göra. Jag är livrädd.
Du har ju alltid älskat alla i familjen Wahlgren.
Jag har alltid älskat alla i familjen Wahlgren Ingrosso.
På tal om Ingrosso, hade inte du varit på italiensk restaurang?
Jävlar.
Du ser.
Får komma åtta i ett stans, är han bra? Hade jag fått rösta, du känner bättre.
Nej, men jag hörde en låt som jag inte hade hört på år och dag. Det här dånade i högtalarna när jag kom in på restaurang i Stockholm tidigare veckan.
Eros. Men det har väl inte riktigt kommit något som har ersatt Eros. Alltså det är fortfarande, man går in på någon italiensk restaurang i Sverige, så är det fortfarande det här som, ja,
det är det som
pumpas.
Absolut Eros.
Det är alltså det man älskar med Eros när man har suttit. Man hör ju på rösten att han blir lite kåt
på sig själv.
Att, fan vad bra jag
är. Han är nöjd.
Men om du är uppvuxen var i Borlänge på när pizzerian slog igenom i Borlänge, var det inte Eros som pumpades?
Pizzeria Cantina.
Ja, men var det inte Eros som pumpades?
Om det, ja, var. Och Pizzeria Cantina var också en lite finare restaurang i Borlänge.
Okay.
Och som pappa sa, där har de inplastad meny. Då visste man, det här är Escatola Vesuvio Regitaliano.
Nej, men jag gjorde en liten upptäckt där. Se om ni känner igen er här. Det här är då Pane Fresco. Det är Paolo Robertos, lite lyxitalienare högst upp på Åhlénshuset i Stockholm.
Mm-hmm.
Det är lite som att komma in på Disneyland, för allting är liksom Paolo Roberto.
Mm.
Man kan köpa hans 15 minuter träning med Paolo Roberto. Det är Paolo Robertos olivolja, det är Paolo Robertos pasta. Alltså Paolo Roberto.
Ja, jag fattar, men jag tänker att det är svårt att sälja in det till något barn, som att det är lite som Disneyland. De kommer in, titta. Det är
fast för ensamstående mammor i glesbygd, jo, så är det ju... Alltså, det är ett snäpp över Ladies Night och alldeles om Roberto cirkulerar i kulisserna.
Skulle han dyka upp?
Vilket han gör!
Det är som om Musse Pig dyker upp på Disneyland.
Men alltså ganska ofta dyker ju Pane... Alltså,
han gör det.
Roberto är ganska ofta... Jag är ju väldigt hemtam på just Åhléns City, så att jag äter ju nästan lunch varje dag på Pane.
Oj! Ja, men då ska vi se om du känner igen de spaningar jag gjorde därifrån. Romarriket har aldrig fallit för de italienska servitörerna.
Vet du vad jag tror?
De har sån swag.
Absolut, men jag tror inte de är italienare.
Nej,
men tror du inte att de är från Balkan bara? Att
de
lär sig några fraser.
Si,
va bene, che cosa. Och så tycker man att det här är så jävla genuint.
Men egentligen är det kosovoalbaner.
Ja. Jag vet att vår vän JVL, han hade en favorititalienare, så kom han tillbaka från han hade varit några dagar i Rom, och så kom han tillbaka med några italienska fraser som han då skulle använda på sin älskade italienska restaurangsägare. Och så visade sig att den här italienska ägaren var ju från Rumänien eller någonting. Han förstod inte ett ord.
Vi ska tacka Balkan. Det var de som tog pizzan till Sverige. Det var ju inte italienare. That is an urban myth.
Nej, men för de här kyparna som gick runt, de var liksom, det spelade ingen roll hur de såg ut egentligen, men i de här nystrukna blåa skjortorna och de här svarta hängslena så var de snygga oavsett hur de såg ut.
Yeah.
Alltså de förde sig runt, ja, lätt och ledigt.
Mm.
Och de kliade små barn på kinden och de kindpussade de här Östermalmskvinnorna, ja, som, kvinnor som kom i solglasögon som diadem. Mm. Och så, åh, Kerstin!
Och det är någonting också man ser när det kommer en familj, att så här, mannen har liksom lurats dit lite, och så fort de har satt sig och servitören kommer,
skäms lite.
Då inser mannen, han bara, aha, Marie-Louise, vad fan?
Det var det här.
Ja, nu fattar jag. När liksom kypan kom fram, bara, ah, Marie-Louise.
För Me Too har ju aldrig drabbat Italien.
Det var inte jättestort i Italien eller i Danmark. Det var de två länderna.
Där var det så?
Ja, där är ju...
Nej, men Italien för här hade YouTube istället.
Nej, men för, typ, de hånglade inte.
Me Too, YouTube.
Thank you.
Det var en hyllande
hashtag. Ja, visst.
Me Too, YouTube.
Una donna prosperosa.
Nej, men för det var väldigt mycket tafsande på den kvinnliga crowden. Alltså, de här kyparna fick göra vad de ville.
Ja.
Men det, och de fnittrade, de här svenska kvinnorna, från Stadsteatern.
Jag tror inte att de fick göra vad de ville. De ska göra vad de vill. Det är det som är hela poängen. Alltså, du vet, annars går man inte dit och betalar... 260 för en pizza liksom capricciosa.
Jag noterade också att pizzabagarna skrattade i, det har jag aldrig sett, skrattande pizzabagare. Har du sett dem?
Ja, också när man går ut därifrån, ja, så tittar man och skrattar lite.
Vrålskrattar.
Du åt hund.
De vet
vad det är på det egentligen.
Ja, men jag tror att Paolo Roberto har hotat dem, alltså, med en round key, alltså, om men... inte du står och skrattar konstant hela dagen som att det är en festival innanför.
Ska de älska sitt jobb eller att de vill visa?
Ja, det är så kul.
Ja, men det är, så kul är det ju väl inte. Alltså, för man tänker ofta, pizza blir väl ganska snabbt enformigt, eller?
Ja, men jag brukar visa för Gustav, min femåring, när en pizza görs. Ja. Och tycker han det är spännande. Ja. Men jag tänker, för pizzabagen är det lite kul att visa upp det här, men för honom är det bara en av 400 pizzor den,
ja,
dagen.
Precis.
Men Paolo Roberto har också, alltså, jag älskar den här liknelsen med Disney World och Musse Pig, för han har en förmåga som jag också fascineras av, och det är den här kändisar hälsar på andra kändisar. Mm. Att han hälsar ju väldigt kärvänligt mig varje gång. Ah. Och alla mina kompisar, vad kul att du känner honom. Och så har jag slagit mig, jag känner inte alls honom. Nej. Jag har aldrig träffat, jag har ingen aning. Jag har aldrig gjort tv med honom, jag har aldrig varit i radio med honom, jag har aldrig gjort någonting med honom.
Men det blir en liten scen när ni möts i,
ja,
mitten av
och
manegen.
Han är ju också väldigt dominant på ett sätt som man blir liksom 75% smickrad, 25% livrädd när han kommer och bara, ah, Faro, tjena! Och man bara, hej, hej, Pablo, hej, hej! Och jag tar två capricciosa!
Och pizzabagarna skrattar högt. Ja. Jag vet inte om du har varit där ofta, kanske har sett, det var en man som såg ut lite som Michael Caine i Rivierans...
Gudgossar.
Ja. Mm. Han har på sig någon röd kostym, en svensk man, affärsman, ser ut att vara på affärslunch. Bakåtslickat vitt hår, lite guldlänkar. Han går, när han är klar, så går han runt till samtliga, han går in till diskan och kysser honom och tackar för en fantastisk lunch. Ja.
Men så att, och han är alltså, han bara äter, han jobbar,
ja,
inte det.
En stamgäst.
Men det är som att alla går runt och härskar teknikar varandra. Alltså att
servitörerna, det är väldigt tuppigt.
Ja, det är väldigt tuppigt. Sådana restauranger klarar jag inte av. Jag vill bara sitta i ensamhet och stirra in i en bok eller något.
Ja, men jag märker att det är ingen restaurang, utan det här är ju en scen. Ja.
Det är Disney World, men alltså jag ska också säga, de har ett shoutout till kanske den bästa servitrisen jag har träffat i hela mitt liv.
Okay.
För att jag är inte heller, jag är, det värsta jag vet, det är om jag känner så här, om jag känner att jag blir igenkänd av personalen och de tänker så här, nu blir det kalaskul, för den där tokfransen har man ju död. Och jag bara, åh nej. Men hon är så här, hon fattar mig direkt. Och jag älskar ju väldigt svag för gamla garvade liksom
restaurangkvinnor som har jobbat länge,
ja, ja,
sett allt.
Du vet, hon ber inte ens om min beställning. Jag går dit med kompis så tar hon kompisen beställning, och så tittar kompisen lite frågande på mig, och hon bara, nej, han ska ha salsiccia carbonara grande. Ska det vara, ska det vara grande? Säger de och skrattar. Jag bara, ska det vara grande, Anki? Och jag älskar den känslan. Du vet, det finns någonting att få känna sig som stammis på sånt där ställe.
Ja, absolut.
Where everybody knows your
where
name.
Where everybody knows my
man
name. Men hon är
det,
inte så mycket fast. Hon är så här, det är inte så mycket onödigt tjåleri, utan det är bara, ja, han ska ha grande.
Ibland kan jag känna mig stammis att det är bra. Däremot var jag var på en indisk restaurang 2 veckor i rad när min dotter har varit på gymnastikträning. Det, så går jag in på en indisk restaurang, det är helt folktomt. Mm. Alltså det ser ut som att man hör när de plötsligt slår på kassaapparaten. Alltså att det
inte, oj, varit... det kommer gäst.
Ja, de blir lika chockade. Oj.
Sätt igång ugnen.
Så är jag där en gång och beställer någon lamm sizzler rätt. Och sen kommer jag tillbaka exakt samma tid, samma onsdag då igen. Fortfarande lika tomt, de slår på kassaapparaten igen. Och direkt då så känner han igen mig. Alltså direkt, vilket är ju både fint men också sorgligt, för då förstår jag att ingen har varit inne där på 7 dagar sedan jag lämnade sist.
Men det här går ju inte i linje med din självbild. Jag tänker att du ska vara såhär, jag kom tillbaka 4 år efter och han känner igen mig.
Ja, men det var ju grekisk
ö. Hur många har inte de haft på den där lilla tavernan?
Ja, men och då kommer han fram direkt, åh, tar emot mig ganska storsint sådär, och så säger han, åh, samma som alltid. Och så säger jag,
som alltid?
Ja, som vi tog var förra onsdagen. Och jag sa, faktum är att jag gärna tar något annat. Och då ser jag på honom att han sjunker. Alltså, ja. Som att jag kritiserat hans lamm. Och så kommer han med menyn och så säger han, hör, ta en titt.
Men det där är helt hemskt när man hoppas att man ska bli. Alltså jag flög till Helsingfors häromveckan. Och då flyger man från Bromma med Finnair. Och jag är ju också besatt av flygvärdinnor. Jag har en total psykiskt ohälsosam relation till flygvärdinnor.
På vilket sätt?
Nej, men där kan vi prata om Musse Pigg på Disney World. Mm-hmm. Alltså min pojkvän sa till mig en gång att så här, man förstår inte dig till 100% förrän man har flugit med dig. Jag sitter ju som att det är min stora dag varje gång jag flyger och bara och tittar på hur de liksom rikt älvor hanterar den här mittgången och det ska stängas overhead compartments. Och det, alltså jag älskar också känslan av att de också beter sig som att det är väldigt viktigt det de gör.
Allt.
You need to follow that tray table, vet. Och då tänker man så här, om vi störtar skulle jag tänka tur att jag föll upp bordet.
Nej, det skulle man ju
inte. Och så flyger jag Finnair och då är det lite propellerplan så att flygvärdinnan sitter liksom, hon skjuter ut en stol och sitter facing everyone i mittgången. Och jag sitter längst fram, jätteglad. Och så säger hon till mig, do you speak English or Finnish? Och jag bara, English, yes. Are you comfortable sitting in emergency exit? Jag bara, ja, du vet. Och så sitter jag och försöker få kontakt med henne. Hon är ju finsk, så att hon har ju inte haft kontakt med människor på säkert 10 år. Så hon tittar bara rakt fram och ger inte en vink till mig. Dagen efter flyger jag tillbaka till Bromma. Och upptäcker, det är samma flygvärdinna, du vet. Så jag blir ju helt så här, men gud, det är samma unga tjej, du vet. Yeah. Och jag går mot henne och jag sitter på samma plats. Mitt emot henne, jättenära. Ler och skiner upp och, nej men, hej! Och hon säger, do you speak English or Finnish? Och jag bara, nej! Men, it's me!
Var det bara
it's
jag?
The fantastic pharaoh! It's not just any ordinary pharaoh.
3+. This is the...
Det var så jävla... Det var som att liksom min relation till flygvärdinnan took its turn.
Så hon var då motsatsen till min indiska kypare?
Ja, exakt. Hon var precis motsatsen. Hon gjorde klart för mig att så här, to me, you're just like anyone else. I didn't even know your face.
Jag vill ändå ge Paolo Roberto att han har ju ändå gått från en värsting i Kungsträdgården.
Yeah.
På glid till att ha ett imperium. Paolo Roberto imperium. Det är ändå imponerande, måste man ändå säga.
Verkligen.
Eller hur?
Ja, verkligen.
Så shout out till och att du är där varje dag och äter faro. Det är ju nästan
ja, och alltid äter det. Salsiccia carbonara con salsiccia grande.
Si.
Ska det vara grande? Vem är nästa kändis som skulle kunna starta ett liknande imperium?
Ja, men det där går inte. Du måste ju ha den själv. Ja, kanske du själv.
Ja.
Faros fantastiska fine dining.
Fika.
Fika.
Gud, då vet man att shit is going down.
Ja, då är det. Om du har en litet café i Borlänge. Fantastiska faros fika.
Det var farao.
Och du jobbar där varje dag.
Det är ju min framtid som gammelbög. Jag kommer ju lära mig dreja.
Säger man gammelbög? För det har jag alltid undrat.
Ja, gammelbög. Mm. Det är ju de här lite fina som, ja, det ska komma ihåg. Det var när jag var ung. Då var det inte så himla enkelt.
Är det som gammelsmurf?
Ja, exakt. De är också ofta ganska lika. Förutom att gammelsmurfarna är ju kloka. Gammelbögarna är ju inte...
Nej, det finns ingen visdom där.
Inte på samma sätt. De minner ju om en svunnen tid mer än att de kan... Liksom...
Men de har ju sett gaykillar komma och gå. Och nya generationer som ska bryta... Alltså, men de var ju liksom... Vi gjorde det från början.
Men kan
liksom
man ringa upp en gammelbög om man sitter ett gäng unga killar och har frågor? Alltså om man behöver...
en onlinebög.
En gammal bög. Alltså som en gammal smurf kommer ju ofta in om de här unga smurfarna inte
ska lära er
kan lösa ett problem så ringer de in.
Vi ringer gammelbögen. Bara, ja, gammelbögen, gå med där.
Har de det på QX-galan, årets gammelbög?
Det är ju inte så mycket bögar på QX-galan. Jag tror inte att det är...
Det är mest kändisar och Alice Bah Kuhnke.
Ja, alltså det här... Det, nu ska jag inte... Jag
ja, men politikerna vill ju synas på QX-galan. Det är ju väldigt många pluspoäng.
Ja, gud ja. Men alltså så här, jag har ju aldrig blivit bjuden på QX-galan.
Va?
Nej, men för
eller
att
det, va? Jag, det nej, men, inte bli. Jag
det blir lite målande för att mina hockeykillar... Va? Från,
men du va? Är
du
ju...
Du är, till med, du är ju QX-galan! Jag kör QX-galan 364 dagar om året och så får de en
får
dag
nej, testa men, mitt liv.
Men däremot så hörde mina hockeykillar från Skellefteå, AIK, av sig. Bara, ska du på QX-galan? Så här, vi ska dit.
För jag bara, ska du förklara det? Dina killar i Skellefteå, AIK, hockey... Hur,
ja, men det är dina
vänner. Det är inte alla som har en hockeyklubb.
Nej, men vet du vad? Nej, men där börjar ju Faros imperium. Jag har ju för fan en hel egen hockeyklubb. Jag har ju access to all areas, literally, i liksom Skellefteå AIK. Vilket är helt jävla sjukt när man tänker på. Alltså det är ju galet att vi idag liksom.
Det känns ju inte det är ju inget som är mer heteronormativt än Skellefteå hockey.
Nej, men lite tror jag att det är därför alla bögar hatar mig, för att de avundsjukan vet inga gränser. Att du finns jag har ju brutit mark where no gays went before. Mm. Har man varit i Skellefteå AIKs omklädningsrum, där har alltså du vet. Men det var också en Twilight Zone. Alltså det var som bortom Disney World och komma in och bara Hark the herald angels sing. Det slog glott för öronen på mig. Det var alltså det svartna. Det var så som ett vakuum.
Det var för mycket på en gång.
Allt varenda jag hade.
Och halvnakna hockeykillar.
Och bara, faro, jävla king du är. Och jag bara, och de var så, ja men ska du på kuskan? Jag bara, nej, men de var bjudna. Jaha. Så att det är mer en kommersiellt hippo, tänker jag, att man liksom.
Där kända människor kan få bara gnugga av sig mot HBTQ-rörelsen lite grann och visa att de är mer medvetna och...
Ja, men det är väl få saker som känns mer liksom förlegat idag än att göra liksom gayfrierin på det sättet, att man ska få med sig den.
Ja, jag tror bland kändiseliten är det nog fortfarande ganska, alltså att om du kan visa upp det kanske med en homosexuell och sen en kvinna i rullstol på en bild. Då kan du få leda.
Får du en homosexuell rullstolsbunden kvinna, då är du i hamn.
Men en åtta plats i Let's Dance borde väl vara nyckeln in någonstans till något bord. Ja,
okay. Men jag har alltid tänkt, alltså det här är fullast allvar, nu låter det som jag kommer på det in the moment. Mm. Men min första tänk på dig, Messiah, var att så här, undra vad han har för relation till gays. För du har ju ändå en ganska homoerotisk utstrålning. Verkligen. Alltså homoerotisk slash psykopat. Och då tänker jag så här, det är ju väldigt appellerande på bögar, men du känns ju extremt otillgänglig.
Ja, men det...
Jag tänker att, do you have any gay friends?
Jag har en gång blivit erbjuden...
En gång sett en bög.
Nej, jag har en gång blivit erbjuden av en komikerkollega att gå hem och onanera tillsammans.
Det där måste ha varit en gammal bög. Vem säger, skulle du vilja promenera hem och onanera tillsammans? Jag har portvin. Okej.
Ja. Kringlor.
Kringlor, småkakor, portvin, onanera.
Nej, men annars har jag väl inte... Vad var frågan om jag hade rört en penis? Känt en penis?
Nej, så, utan en relation till liksom...
Nej, men jag har en bra relation till HBTQ-världen.
Ja.
Och den är besvarad?
Nej, jag har ingen aning. Jag vet inte ens. Man reflekterar inte så mycket över det, tänker jag. Alltså...
Jag tänker Måns Zelmerlöw hade ju lite så här homofoba uttalanden med Pluras kök, men han blev ändå inbjuden och ledde galan. Så att...
Jo, men det där är också superkomplext. För att bli gay-ikon så måste du ha en väldigt ambivalent relation till bögar.
Lik Carola.
Diana Ross som en... To dagens datum hävdar att monsterriten I'm Coming Out handlar om att hon släppte ett nytt album. Det är ingenting med
ingenting
hon. De fick ju lura henne. De skrev låtarna, men de lurar ju henne vad den handlar om. Den var väl ett någon slags gay-epos. Alltså,
I'm coming out,
ja, men den handlar ju om
I
det.
Want the world to know, gotta let it show. Man bara...
Ja, men de sa väl till Diana Ross att den handlar egentligen bara om att... Alltså att
ja.
Nytt plats släpp.
Annars skulle hon inte få, annars skulle hon inte framföra den.
Wow.
Ja, så det är ändå starkt. Det är starkt att
jag menar, jag tror alltid gayvänner att det finns den här homoerotiska fascinationen för elaka killen i 9B, att det finns så här, som personifieras av Måns Zelmerlöw liksom, som satt längst fram, log och sen pissade i skolväskan.
Kanske till och med flirta lite på skoj.
Ja, vad tror du, jävla äckel?
Ja, det där har jag aldrig gjort. Jag avböjde trevligt men bestämt den här onanita frågan. Ja. Jag sa, jaha du. Jag måste hem.
Det blev det inget.
Som du alltid säger.
Ja, det är tråkigt. Det är tråkigt. Men två tummar upp för HBTQ-världen från Hallberg. Fortsätt.
2 av 5 eller?
Nej, 2 av 2.
Ja, då är det ju bästa, högst.
Riktigt. Fortsätt med det ni
kör
gör.
Kör
på eran grej.
Det verkar ju funka.
Fortsätt leva som ni gör. Det är kul.
Jag är för än så länge.
Jag tycker det är kanon. Verkligen.
Då kan jag berätta att den här veckan görs Freakshow i samarbete med Ferratum. Ferratum som erbjuder kreditlån som du enkelt ansöker om på nätet. Du kan ansöka om ett belopp mellan 1 000 till 45 000 kronor. Och pengarna du beviljas betalas ut till ditt Ferratum-konto.
De flesta kan få en kredit av Ferratum, men det görs såklart alltid en individuell bedömning, vilket betyder att Ferratum inte kan garantera att du blir beviljad. Däremot behöver du ingen säkerhet i form av till exempel ett hus för att få lånet. Allt du behöver göra för att få lån av Ferratum är att identifiera dig med bank-ID.
Tänk på att det här är en högkostnadskredit. Kan du inte betala tillbaka så riskerar du en betalningsanmärkan. På Hallå Konsument kan du läsa mer om just detta. Gör din ansökan på ferratum.se.
Jag läste en artikel av Johanna Frändén på Aftonbladet som hade rubriken "Kändismännen är slående obekymrade över åldersskillnaden". En ganska rolig text om då att många kända män har yngre kvinnor. Den tog också upp det faktum att många äldre kvinnor nu också har yngre män. Till exempel Carina Berg och Erik, Camilla Läckberg och Simon, Jessica Almenäs och Patrik, Laila Bagge och Korosh.
Korosh,
18 år äldre där, Laila. Men
är det 18 års skillnad mellan Korosh och Laila?
Ja.
You gotta fucking love Laila.
Ja, men det är ju,
her life.
Det är bra, men sen nämner han också då några manliga. Joel Kinnaman, 16 år yngre. Peter Magnusson, 16 år yngre. Dolph Lundgren då, som ändå får man säga slår något slags rekord. Han är 62, bekräftar förhållandet med norska Emma, 24. Det är ändå en...
Lite besviken att du inte sa far och grot. 13 år yngre. Just saying.
Ah, August.
Har du en pojkvän som är 13 år yngre?
Ja.
Okej.
Okay. Exakt. Så jag säljer mig till den här kändis...
Hur funkar det?
Superbra.
Ja.
Fantastiskt bra. Men det beror ju också väldigt mycket på honom.
Ja.
Att så här... Det låter som ett rättfärd att säga han är en väldigt gammal själ, men det är han verkligen. Alltså man kan ju ligga med någon som är 13 år yngre utan större problem. Men ska man leva ihop med dem om de är i linje med sin ålder så blir det ju ganska mäckigt.
Ja,
men han är ju 13 år äldre än mig mentalt. Han är en gammal bög.
Ja, jag förstår. Det där är intressant. Jag kommer återkomma till det. Sen har vi ju Schyffert då, Henrik Schyffert och Nor El Refai som har 20 år emellan sig. Och jag vet inte, är det någon som vet om Nor har fått barn? De har ju då 20 år med sig. Och det är ju intressant tycker jag med det här med åldersskillnaden. För att jag tror att alla människor har någon slags tanke någonstans, en gräns kring vad man skulle kunna vara ihop med som mest. Alltså där åldersskillnaden skulle kunna vara som mest. Man har satt någon
slags... Vad går smärtgränsen?
Ja, det finns en mental ålder någonstans. Någon som verkligen har gått emot det där massa gånger. Det är Ulf Lundell som först var gift då med Barbro Lundell. De var jämnåriga. Och sen så har han då börjat dejta yngre och yngre och yngre och yngre. Och i en intervju för en 15 år sedan så intervjuade de då hans första fru Barbro Lundell. Och precis när han hade kommit ut, han var ihop då med Ulrika Rickfors som var 33 år yngre än Ulf. Och då frågade de exfrun så här, men vad tycker du om det här egentligen? Och då sa exfrun, jag vet inte riktigt vad jag skulle prata med en 22-åring om. Hon var då 55. Alltså, jag känner ingen svartsjuka mot de här unga kvinnorna, men jag kan känna, vad tråkigt att du inte tycker att du har något att ge en mogen människa med samma erfarenhet som du själv har, säger Barbro.
Det är en liten handflata.
Ja, det är det. Och det blir ganska mörkt när kvinnan åldras för sig och så går mannen bara vidare med yngre och yngre tjejer. Alltså, det finns ju något inneboende mörker i det där.
Ja, jag hade en killkompis från Norrland. Han sa, vadå, du byter ju bilmodell var tionde år. Varför ska det inte vara samma sak med kvinna?
Ja nej. Det
finns ju viss... Alltså, det får stå för honom.
Han kunde... Varför skulle han vara just från Norrland?
Nej, men han var från Piteå. Per.
Det var du, va?
Det var verkligen...
Nej.
Det var hans take.
Nej.
På kärlekslivet.
Men jag menar, jag tror att om vi utgår från en manligt perspektiv så tror jag att många män i alla fall som dejtar har någon slags tanke. Jag tror att Schyffert såklart när han blev attraherad av Nor och började bli kär i Nor, att han någonstans tänkte, herrejävlar, jag kan inte vara en sån klyscha som att jag liksom gör ett uppbrott där i mitt äktenskap och skaffar en 20 år yngre tjej. Jag är ju en medveten man. Jag kan inte falla för det här. Det här är jävlar. Jag kan inte vara en sån person. Alltså jag är ju 50. Jag borde ju leta efter någon som är 50, någon som jag kan prata med, säger hans hjärna. Mm. Och sen så kommer hans penis och säger, nej men det är lugnt.
Jag är på.
Nej, men jag tror att det var det Platon som sa, penisen vill ha vad penisen vill ha.
Kanske inte prata om.
Glenn Hussein.
Ja, det kan vara någon av dem.
Någon stortänkare.
Stortänkare, någon av dem.
Frank Andersson, tror jag.
Ja, Frank Andersson var det.
Kuken ska ha sitt.
Ja, just det. Det kanske inte var Platon. Men
inte Platon.
Nej. Men jag menar att jag tror att alla har en sån där siffra man kan tänka sig att inte gå under. Jag har en, min ålder då, på om jag någon gång separerar i framtiden, så kommer jag inte skaffa en flickvän som är född senare än 1997. Nej, det är...
Hur gammal är du? Du är född
84.
Du klarar precis, du sa alltså 13 år nu.
Ja.
Friserade du det för att jag sa att August var 13 år?
Nej.
Står det i ditt manus?
Nej, det står inte i mitt manus. Det här är anpassat efter min dotters ålder och sådär. Jag vill att det ska vara en tillräckligt stor lucka däremellan. Jag vill inte att de ska behöva sitta...
Gå i samma klass.
Nej.
Tuff.
Låna varandras. Nej, jag fattar.
Nej, men det här är liksom ett lagom avstånd. Och sen så, och det tror jag att Schiffert och alla de här männen också hade. För att man tänker, man vill inte vara en klyscha. Och sen säger penisen, nej det är lugnt, jag kan vara en klyscha. Det är inga problem för mig. Jag har inga problem att vara en klyscha. Faktum är att just att vara en klyscha är lite av min grej, säger penisen. Alltså, ja. Du kan visa vad du vill, jag kommer reagera. Du är väldigt progressiv, din hjärna är progressiv. Men penisen, väldigt gammalmodig, bakåtsträvande, klyschig. Liksom. Så man börjar kanske göra sådana här undantag. Alltså man börjar försöka ge sig själv olika utgångar, olika alternativ.
För att tillmötesgå penisens värdegrund.
Ja, exakt. Så att man släpper lite på sin egen hjärnas inställning och börjar gå och lyssna mer på sitt könsorgans inställning. Man börjar ge olika ställen och regler där de här reglerna inte riktigt gäller. Alltså jag kommer inte vara med någon yngre än den här siffran om det inte är att jag råkar vara utomlands. Kanske.
Ah.
Eller när jag är full. Eller om det är tisdag. Alltså man sänker det där hela tiden. Och sen till slut då, när man har gjort alla de här, man har liksom undergrävt den här tanken som man hade från början, så ger man bara upp. Så ser man bara, här är min nya tjej. Hon är yngre än min egen dotter. Det är korrekt, det är sant. Och så tänker man, vad har vi att prata om? Jo, hon är faktiskt väldigt mogen för sin ålder. Hon är en gammal själ, skulle man kunna säga. Och jag har ju alltid...
The shade of it all! The shade of it all!
Och jag har ju alltid varit egentligen yngre än vad jag min ålder säger. Jag har ju Spotify exempelvis, jag har ju en mobiltelefon. Jag är ju yngre än vad som står i mitt
mycket
pass.
Mycket yngre.
Ja.
Alla sagt.
Ja, men alla har sagt det. Och till slut så bara accepterar man och omfamnar att man är exakt så klyschig som alla personer har varit genom alla tider. Att man attraheras av ungdom och skönhet. Och man slutar försöka skriva om det där i sitt eget huvud. Och man bara följer med sitt klyschiga könsorgans väg i livet.
Men alltså, största utmaningen är ju alltid andra betraktares ögon. Mm. Och du som är besatt av ditt eget jag, så rekommenderar att inte bli tillsammans med någon som är väsentligt mycket yngre än dig. För nej, alla vill ju blåsa upp det. Alltså, jag kommer ihåg när jag och August precis blev ihop.
Yeah.
Och då gjorde jag Idol Extra, så då var jag liksom lite i svängen, så att säga.
Verkligen.
Och all media vill ju så här, Faro och yngre pojke. Det var så viktigt att poängtera så här, att han var väldigt snygg och att han var väldigt mycket yngre.
Mm.
Och då skulle det kännas så här som att liksom det var, min känsla var som att folk tittade på mig och bara, ja, trodde man inte att du skulle lyckas få till det så bra, du vet. Som att det hela tiden berättade någonting om mig.
Messiah Hallberg med sin unga flickvän skulle stå i varenda liksom,
nej, men Expressen. Jag har ju full förståelse för det. Och det här är ju då, när vi pratar om penis här, så ska man väl kanske vidga det till alla könsorgan. Även vaginor verkar ju ha en egen tanke och vilja, såklart. Nej, men det är inte som att Camilla Läckbergs vagina attraherades av Simon Skölds intellekt. Nej, men inte först. Nej, men det kanske väckte fram.
Vet nej, du hur klok han är?
Ja, men det är han säkert. Men
nej, det var inte det första hon såg.
Det var inte det första hon såg.
I am motherfucking jealous. Jag hade inte heller tänkt på det.
Nej,
men framgångsrika kvinnor som står på egna ben, har pengar för att klara sig själva, som har fuck off pengar, de väljer ju så helt efter...
Ja, könsorganens...
Why wouldn't they?
Nej, exakt, det jag säger. Så det är ju, om någonting så är det ju feminismens framåtskridande progression i samhället att kvinnor också kan använda könsorganen som en sån, vad heter den där hatten som de har i början av Harry Potter?
Som ska välja vilket...
Ja, sorterar hatten. Det är som är deras vaginor som sorterar hatten. Man sätter på sig den och sen talar man om hur ser din framtid ut. Och det, då kan man ju säga att Camilla Läckbergs vagina är som en sån sorterar hatt. Och så istället för kanske Gryffindor eller Hufflepuff, så säger den MMA-kille i 20-årsåldern. Och så går hon dit. Det är ju ganska fint.
Jag älskar det.
Ja.
Men det är enda gången som jag känt att det var så här, hela den här åldersgränsen har ställts på sin spets.
Mm.
Det var när jag skulle gå på August student.
När blev ni ihop, får jag fråga det?
Ja, då hade han börjat småskolan. Nej, men vi blev ihop när han gick sista året på. Alltså han var 19 och jag var då 13 år, eller 19. Mm. Och den känslan var ju så... Och framförallt studentskivan, man skulle gå och, du vet, och folk hade med sig sina föräldrar.
Mm.
Och man skulle bara... För jag, i Borlänge så finns inte studentskivor. Det har man inte, det fenomenet.
Uh-huh.
Så jag hade aldrig varit, jag visste inte vad det var. Jag sa till dem, men kommer folk ha med sina föräldrar? Nej, inte på en studentskiva, sa han. Och vi kommer dit, alla har med sina föräldrar.
Uh-huh.
Så då ska man, du vet, i början ska liksom ungdomarna ställa sig med sig. Och så ska föräldrarna bara... Ja, hejsan, Stefan heter jag, är Ulrikas pappa. Jag heter Marie-Louise, jag är Martins mamma. Och jag bara, jag heter Faro och jag är August pojkvän. Ja, så lever vi. Jag vet, det är sjukt. Och skulle jag liksom bonda med dem på något vis. Det tyckte jag var helt liksom. Då var det något, det sa någonting om mig själv som jag inte var helt bekväm med liksom.
Ja, men kan det hända ibland att du om du umgås bara med hans vänner, att du kan känna dig äldre? För jag kan tycka att man känner sig inte så gammal för man plötsligt omger sig med ett gäng 20-åringar.
Ja, fast han är ju också väldigt attraherad av äldre personer in general. Så okay. Hans vänner är också, nu låter det som ett försvar hur jag än kommer säga det här, men hans vänner har ett väldigt, ett äldre umgängesmönster.
Okej.
Skulle det vara så att de var ute och festade och blev fulla och jag skulle hämta dem på krogen klockan 4 och bara, men lilla vän, pojkar, har du druckit nu? Pojkar, in i bilen med pappa. Då hade det varit tuffare.
Och obehagligt.
Nu var du med och festade.
Ja, jag är ju en väldigt ung själ.
Men om någon vet om Nora har fått barn så
hör av er till podden.
Vi undrar spänt hur det går. Faro, vad kan man se dig när du inte sitter och poddar med oss?
På Panifresco på Lens.
Ja.
Där kan man möta varje hel och halvtimme.
Oj.
Då kan man träffa mig, Musse Pig och Pablo Roberto på Panifresco.
Kul att ha det här. Jag tycker, jag måste säga att för att vara så low key i början och säga att du kanske inte skulle höra, så tycker jag att vi har hört det en hel del.
Är du besviken?
Nej, verkligen inte. Jag tycker att du var härlig. Mycket energi.
Ja. Och hade du förväntat dig något annat?
Nej, verkligen inte.
Du gick i linje med exakt den förväntan. För jag tänker ändå att du och jag har en spännande relation i att vi, så här, vi jobbar på samma jobb. Vi har ändå sett dem flera gånger.
Yeah.
Vi har enbart, kanske senaste året, gjort den här klassiska nickningen bara. Yeah. Genom, oftast genom, vi har umgås lite grann som criminals.
Ja, verkligen.
Vi ses oftast med en ruta emellan oss.
Med en radioglasruta emellan oss.
Det har aldrig skett en kroppslig interaction.
Nej, det har liksom,
det
inte.
Utan det har alltid varit en glasruta, det har varit en igenkände nickning. Ja,
ja, men det behövdes någon form av ett ställe att mötas och
under ordnade former
gjuta olja på vågorna.
Jakob, har du något du vill, Max?
Nej, jag kämpa.
Va?
Det är bara sånt bevingat ord.
Du skickar med folket bevingat ord.
Kämpa.
Konstigt.
Ut i livet.
Kämpa, ta grande och lämna Anna Bok i fred. Så kan vi säga.
Absolut, så gör vi.
Och Bianca Ingrosso. Let her be.
Oh God, have mercy on people that ever mention her name.
Tack för att du kom, Farao.
Tack för att jag fick vara.
Trevlig helg.
Detsamma.
Hej hej.
Hej hej.
Fan vad bra.